och välkomna till vår podd Agnes Cecilia, en sällsam podd. Vi som spelar in denna podd och sitter här mitt emot varandra och dricker te är jag, Agnes,
och Cecilia. Därav namnet.
Ja, mycket logiskt.
Mycket logiskt.
Vi ska precis som vanligt prata om vad vi har läst sen sist. Och kanske annat bokprat som dyker upp.
Precis, vad vi har inte läst så mycket sen sist. För precis. Ovanlighetens skull får vi ändå säga.
Nej, alltså jag känner min nya grej är liksom att påbörja saker som har med böcker att göra. Men sen inte slutföra det.
Mm.
Till exempel har jag ju inte slutfört den enda boken jag nästan har läst till idag.
Ja, men du är nästan i slutfasen. Det räknas ändå tycker jag.
Ja, det är 5 sidor kvar.
Ja, det är lugnt. Inga problem.
Jag har ju också hunnit den senaste månaden börja en kurs i litteraturvetenskap och hoppa av den.
Också rimligt. Också rimligt.
Låna jättemånga tunga böcker från olika bibliotek i olika ändar av stan. Och sen var tvungen att lämna tillbaka till stan.
Men
utan att ha läst dem.
Kan du inte bara reservera böckerna?
Men i universitetsbibliotek också. Och så är det vissa
kan
som
du inte bara reservera böckerna?
Nej, det får man inte alltid göra. Kan jag tala om för dig? Nej, inte om de finns inne. Nej, men måste man åka till biblioteket där de finns?
Måste man?
Ja, skitstörigt.
Jag har glömt det.
Ja. Så att jag har ägnat mig åt litteratur på andra sätt kan man säga än att läsa den.
Okej. Okay. Du har ägnat dig åt att bära den.
Precis, jag har byggt muskler med hjälp av litterära klassiker. Men du har ju läst böcker, det ser jag ju, för de ligger ju här.
De säger du i plural.
Ja, det är ändå. Hur många böcker då?
Alltså det är 2 böcker, men den ena har jag ju verkligen inte läst ut. Och som man kan se av födelsemärket, bokmärket, så har jag en ganska bra bit kvar. Ja. Vi pratar inte 5 sidor. Vi pratar inte 50 sidor.
Men vi pratar heller inte en bok som har typ 200 sidor.
Vi pratar nog med, inte en, vi pratar ungefär 250 sidor kvar skulle jag säga, gissa att det är ungefär.
Men hur många sidor har du då läst i den?
Jag har läst 597 sidor. Eventuellt kan jag ha läst lite mer.
Herregud.
Men den tar vi sen i så fall. Det var en parentes. Jag har faktiskt läst en hel bok.
Berätta.
Från början till slut. Och det är Kvinnoäppelträd av Moa Martinsson.
Oh.
Och du sa innan att du har läst den också.
Ja.
En gång när du var arg.
Ja, men jag blev väldigt glad när jag läste den.
Jag förstår det, för den var jättebra. Och just min bok är väldigt, väldigt fin.
Ja, den är snygg.
Ja.
Den vill du beskriva?
Jag skulle precis börja.
Oh, förlåt.
Den är svart och liksom matt. Det är nästan som att det är liksom lite textilkänsla på omslaget. Och så står det med sån här kursiv stil kvinnoräppelträd. Och sen är det liksom ett rött äpple. Som man, liksom, man ser bara egentligen när man ser ovansidan av äpplet. Och så är det vattendroppar på det. Som liksom så kommer ut ur allt det svarta mörkret. Och den, alltså den är så snygg. Och jag köpte den lite för att den var så snygg. Det här är ett bokrean från några år sedan.
Jag kommer ihåg att jag köpte också den på bokrean. Mm. Men då fanns det inte det omslaget.
Nej.
Och så när jag fick den så var det så fruktansvärt fult omslag. Och jag skulle ge bort den.
Oj.
Så att jag var tvungen att göra ett eget omslag.
Oj.
Jag vet inte om det blev så mycket bättre.
Nej.
Men det där var ju faktiskt
snyggt. Det är jättefint. Och jag köpte den här tillsammans med Simone de Beauvoir. Liksom introduktion till en tvetydighetens moral och andra texter. Något sånt. Och de får matchar omslagsmässigt varandra och har står bredvid varandra på min hylla här och är jättefina.
De matchar också väldigt mycket till din vägg.
Ja,
som
precis.
Är röd, som där äpplet.
Precis. Och det är därför som de böckerna står där. Eftersom de matchar så fint. Så att även om jag är ganska oestetisk så till och med jag kan se att det är snyggt. Anyway.
Ja.
Om vi slutar prata om omslaget och inte dömer boken efter omslaget så handlar den här boken om kvinnor och äppelträd. Nej, men den handlar om 2 kvinnor, Sally och Ellen. Man får följa dem egentligen från de är små till, ja, inte gamla, de är i slutet egentligen. Men de är inte jättegamla, medelålder typ. Ja, de kommer från Norrköping tror jag, från början, växer upp där. Fattigt som 17. Ellens växer upp, hon är så här oäkting typ. Och så hon bor i fosterfamiljer. Och i slutet så bor hon med, hon liksom jobbar på någon slags krog typ. Alltså de kallar det för café, men de dricker ju liksom öl där och så. Och då får hon jobba där som hon är ganska liten. Men hon har det ganska bra där. Alltså dels att liksom den här krogmadammen tar hand om henne. Men också de här männen som super vill liksom inte... Alltså det är som om någon skulle råka röra den här lilla flickan som jobbar där. Så försvarar alla stammisarna henne liksom. Så alltså, hon har det ändå rätt så bra. Och Sally växer upp med båda sina föräldrar. Men pappan är med i facket. Och får sparken hela tiden på grund av sitt fackliga arbete.
Just det.
Och de har också jättefattigt. Och på något sätt, så de har bara över typ deras tonår. Det är inte så mycket av det. Men hamnar de båda två på landet. I någon liten by, i samma by. Och det är där de lär känna varandra. Och just Ellen är också så här, hon börjar jobba, hon kan jobba på café och då liksom laga mat och sådär. Så att hon får jobb som så här, vad ska man kalla det? Matmor, typ. Husmor. På så här järnvägsbygge. Lite norrut i Sverige. Oklart. Oklart hur långt norrut. Ja, så hon lagar mat till alla männen som bygger järnväg och så. Det är så hon hamnar då i den här byn, för hon gifter sig med en man där och han kommer därifrån. Ja, men det är deras liv och umbäranden liksom, med så här, på barn och hur liksom, men jag vet inte, kvinnans lott på något sätt. Alltså att det är supande män. Det är lite så här, för en gångs skull ska jag säga, inte jättemånga sexuella övergrepp.
Nej.
Det hade kunnat vara fler.
Ja.
Eller så här.
Fan vad deppig.
Ja, nej men jag tänkte på det, för vi pratade om det någon gång, att det alltid är så. Men det är liksom faktiskt inte det, det fokuserar faktiskt inte på det här. Så att det är ju, ja, det är mycket annan skit. Men just det. Det var ett ställe jag var så bara, nu kommer det hända, nu kommer det hända. Nu kommer han överfalla henne. Och så gör han inte det. Ingenting hände. Det var liksom inte en laddad scen. Det var jag som laddade den mest, som att nu kommer hon bli överfallen, nu kommer han förgripa sig på henne. Och ingenting hände.
Men jag tänker att den är så himla skadad av tidigare erfarenheter av litteratur och kultur, liksom, att det är det som händer.
Precis. Det är väl mycket liksom så här, ja men just hur kvinnor måste liksom så här upprätthålla familjen och ja men jag tycker det är lite så här talande, till exempel att det är Sallys pappa som är engagerad i facket. Så man tänker, ja men det är ju jättebra att han är engagerad i facket och liksom så här kämpar för sina sina och våra liksom rättigheter. Men någonstans så sätter han ju verkligen sin familj i skiten. De har ingen mat. De måste liksom flytta och ja, men bli så sociala outcast. Så han kan inte få jobb för han är på den här svart lista typ. Och att det är så här, han ses som en hjälte typ för att han så här, slåss för sina rättigheter. Men andra människor måste offra någonting för det. Typ.
Och de kan inte riktigt påverka det.
Nej, precis. De har inte valt det och har ingenting att säga till om. Och det är liksom den här maktlösheten som kommer liksom av att någon annan bestämmer över en. Eller som kom, åtminstone, det här är också så här tidigt 1900-tal, jag tänkte att kvinnor hade liksom inte ens rösträtt. Alltså så här, man var ju typ livegen.
Ah.
Och det är ju också intressant för Sally sen, när hon är vuxen så är hon liksom, vilken typ av relation hon har med den här mannen. Men de får åtminstone vara som barn ihop. Men de gifter sig inte. Hon vägrar gifta sig med honom. Vilket väl på något sätt också räddar henne.
Ja.
På ett sätt. Att hon ger ju liksom inte hans egendom.
Ja, det är så sjukt.
Ja. Det sägs ingenstans liksom. Så här, men någonstans så. Det är hon som inte vill. Det är inte som att hon så här vill gifta sig och han vägrar. Utan hon vill inte gifta sig med honom. Sen verkar han vara. Han är knappt med. Han nämns liksom bara. På lite olika ställen i boken och så. Men han är liksom inte med som en karaktär. Han verkar vara en odugling på många sätt. På alla sätt. Alltså han super så hon får inga pengar av honom. Liksom, han bor inte hemma med dem utan han är iväg och jobbar någon annanstans. Jag vet inte om han också rallar eller vad det är. Det här är liksom lite olika saker. Men hon är liksom inte gift med honom på något sätt, så ger det henne frihet.
Men jag minns den här boken så himla mycket som en liksom kvinnoroman. Mm,
ja.
Alltså just det här med att männen inte var så närvarande.
Mm.
Och att det var, alltså dels var ju det en del av problematiken, att de inte var närvarande. Men det var också något väldigt tillfredsställande att få läsa om de här kvinnorna. Liksom.
Ja,
det är deras.
Precis.
berättelse.
Ja, och jag, det som jag tycker är ändå lite coolt med den här är för att jag läser mycket historiska romaner och så. Och då, nu har jag läst liksom ganska många som handlar om kvinnor i olika tidpunkter och så. Och blivit lite van och kanske lite bortskämd med väldigt bra så här kvinnliga karaktärer liksom, i historisk miljö. Och för mig, även den här är ju också en historisk roman, även om den liksom inte är... Hon skrev det ju ändå efterhand liksom. Ja. Hon är inte skriven, var ju inte samtida ens när hon skrev det.
Liksom. Nej.
Men ja, den här skrevs 33.
Ja.
Eller den kom ut 33.
Ja.
Och jag tänker så här, vad fanns det då som var så här, som handlade om kvinnors villkor? Det var väl snarare, alltså, nu jag spekulerar, jag har tyvärr läst ganska lite arbetarlitteratur. Överlag, alltså så här, jag vet inte, jag har inte läst mycket Harry Martinsson och så heller.
Nej, men det var ju väldigt få kvinnliga författare som skrev arbetarlitteratur.
Ja, men så att jag tänker att när den här kom, att den kanske ändå var liksom, alltså det känns på något sätt lite barnbrytande.
Ja, ja, och hon var ju också häftig så på det sättet att hon skrev om kvinnor som, vilket ju var lågstatus i sig, och så skrev hon om arbetarkvinnor som var liksom ännu mer lågstatus, och så skrev hon ju ganska mycket på typ dialekt också. Minns inte hon gör det.
Men direkt en alltså lite repliker och så, men...
och det var ju liksom så här superfult att göra det som så här erkänd författare, så hon var ju väldigt modig.
Ja, verkligen. Men apropå hennes, även om det inte är någon dialekt här, så är språket är väldigt speciellt, och jag gillade språket väldigt mycket, och jag tyckte så att det här är ett väldigt poetiskt språk, och sen läste jag Wikipedia om henne och så står det att hon har ett väldigt realistiskt språk, och jag var såhär, jag vet inte exakt vad ett realistiskt språk är, men
men jag minns det som att jag också blev så imponerad av att det ändå kändes så väldigt frispråkigt. Det har vi pratat om innan, att jag tror att alla i förr i tiden var jättemjäkiga. Och sen inser jag att de hade personlighet. Men att det var liksom någon scen med någon, om de kom från typ så här socialtjänsten eller något och så, skulle typ, eller kräva in pengar eller var någon hyran eller någonting. Och det står typ så här, bara, ja, och då fick hon lust att slå honom på käften eller någonting. Och det är ju en helt rimlig reaktion när de kommer med ett sånt här besked. Typ, eller
ja, men den scenen, om det är bara från den här boken. Ja, precis. Men det är ju när Sally precis, alltså hon är gravid och är ensam hemma. Alltså andra hennes barn är liksom så här iväg och på olika utakorderade, eller vad det är. Eller kanske om de är hemma hos Ellen. Och så Ellen ska komma dagen efter. Och så får hon verka på, typ på natten. Och så börjar hon, så föder hon sitt barn helt själv hemma på golvet. Och så kommer de här två männen dagen efter. Ah. De vet ju inte heller om vad som har hänt.
Nej.
Så kommer de in där. Ja, vi vill ha betalt. Och hon bara... Eller de ska säga det. Men de ser vad som har hänt. Och då vill de inte säga det. Men hon är så här, jaha, vad vill ni då? Och då måste de typ säga någonting. Och så står de där och skäms typ för att de så säger till en kvinna som precis har ett barn som ligger där. Typ skäm i allting liksom. Blod och allting och runt slämma. Omkring sig och att de sitter och säger, nu måste du betala liksom.
Ja, men jag minns att jag satte så här hjärtan i marginalen på jättemånga ställen där det var såna här liksom comebacks som var så jävla klockrena som man bara, ja, har du hittat det?
Jag tror att jag har hittat den scenen, den biten jag tänkte på.
Shoot.
Det är faktiskt lite, det är ju när hon då har fått sitt barn. Och det kommer då, ja, hon har fött sitt barn. Och är själv hemma och ligger med barnet i sängen typ. Och så kommer det en man som är, han äger en stor bondgård, den liksom största bondgården. Han kommer dit för att prata med henne. Och så står det så här. En man, en av byns främste och rikaste, sitter vid hennes säng och bannar. Sitter med hennes nyfödda i knät och längtar efter barn. Jag är avundsjuk på henne. Henne som han kommit med mat till. Den enda mat hon haft på länge. Var det inte av hämnd och bitterhet hon rått videbonden ta glada flickan till sig. Han som i fantasin endast såg en kvinna med barn. I videkök. Galen som han var av sprit. Och det rykte som hustruns släkt låtit löpa att han ej var duglig till barnfar. Var inte Sally en orsak till mor Marias lidande? Men Maria, vad var Sally skyldig henne? Hård, girig, elak kom hon nu och ställde Sally till ansvar. Vad behövde Sally vakta byns moral? Vem vet vad som hänt om inte glada flickan kommit till vide? Mord kanske? Nu hade Maria snart i 7 år varit socknens helgon. Hur skulle hon kunnat bli det utan glada flickan? Stackars glada flickan. Ingen kunde säga att hon fikade efter att bli bondmor på vide. Nu när Maria låg för döden så började hon dansa som förr. Eller kanske hon aldrig tänkte. Kanske hon levde i nuet, levde för stunden utan förmåga att tänka och planera. Vare sig för egen del eller för sina barn. Tur att barnen hade bonden i vide till far. Men mor Maria, inte hade Sally ställt ont över henne. Hon hade dragit ont över sig själv. Hon hade älskat en man utan tanke på mannen själv. Hade ljugit, slingrat sig, kallat mannen oduglig och nu satt hon här och anklagade Sally. Jag fattar att det här är lite sådär, att man inte fattar sammanhanget
nej,
riktigt.
Nej.
Men jag tänker, alltså, det är just det här språket här med glada flickan, liksom, att hon så upprepar saker och att inte säga den glada flickan. Eller en man, en av de dins främsta. Alltså det är ganska ofta som hon skriver på det sättet, så här, en man går hem. Alltså man vet exakt vilken vem det är hon pratar om. Men hon skriver det som att liksom, jag vet inte, det blir liksom på ett mer generellt plan liksom. Det blir verkligen en mer kollektiv
roman över det hela. Det är ju jättespännande. Jag har inte gjort den kopplingen till språket liksom innan.
Jag tyckte det var ganska tydligt. Jag var inte beredd på det här språket riktigt. Jag var så här, oj, jaha, är det så här nu liksom. Men jag tyckte väldigt mycket om det och det är ett väldigt drivande språk, alltså så här, det är ändå lättläst liksom. Det flyter liksom på. Det är ganska mycket dialog. Så ja, men jag läste det på ändå ganska kort tid. Alltså det var typ en vecka. Jag läste inte så mycket varje dag. Men det var, ja.
Har du läst något innan av Moa Martinsson?
Ja, alltså jag har läst en annan som heter Livets fest. Men jag tror det är en av de senaste, eller så här, senare romaner. Det var flera år sedan. Och den gillade inte jag så mycket. Men jag vet inte om det kanske var att jag inte riktigt gillade det här språket då.
Nej, just det.
Kommer liksom inte riktigt ihåg.
Nej.
Vad det var.
Nej.
Jag minns det mot boken liksom. Alltså så här, delar av den. Men det är också därför, jag har haft den här boken ett tag. Men jag har inte läst den just för att jag så här, var lite rädd typ, att bli sviken. Eftersom alla typ, älskar Moa Martinsson. Och så tänkte jag vill också göra det. Men om jag liksom, läser den och så tycker jag den är dålig. Och så, då.
Då är det kört.
Nej, jag då. Men nu gillar jag den. Så då har jag inte det problemet.
Skönt.
Mycket skönt. Vad har du läst?
Jag har läst en bok som jag tog lite på måfå från vår bokhylla hemma. Det är inte jag som har köpt den utan den kom med Linnea när hon flyttade in. Och den heter Färjenäs. Och för er som inte är från Göteborg då, eller som är från Göteborg men inte är så bevandrade med Hisingens geografi, så är ju då Färjenäs ett litet område, bortglömt område som ligger på Hisingen precis under Älvsborgsbron, eller vid brofästet. Så det här skulle man kunna säga är både liksom en kollektivroman på sätt och vis och en liksom platsroman om det finns.
Är det alltså det där villaområdet man cyklar igenom när man cyklar över Älvsborgsbron?
Ja, precis. Så jag har faktiskt cyklat genom Färjenäs på vägen hit idag. Det är lite meta.
Väldigt så.
Den här är skriven av Ann-Marie Ljungberg som är Göteborgs författare. Jag vet inte om hon har skrivit något mer.
Jag känner inte alls igen namnet.
Nej, alltså jag vet inte om hon liksom är känd för några andra böcker eller så. Jag vet bara att hon har delat ateljé med min partners före detta lärare.
Oj, nu är det långa vägar här.
Men det här är liksom en jättespännande bok. Jag har som sagt inte läst ut den helt och hållet. Jag har 5 sidor kvar. Men jag tror liksom inte att något rafflande kommer att hända på slutet. För det är inte en särskilt rafflande roman, kan jag inte påstå. Utan det är mer som att man så här kastas in på en plats där det bor en massa olika människor som man bara får följa i deras liv. Under liksom, jag tror att det är under flera års tid. Men jag tappar helt tidsuppfattningen. Och det var ganska svårt att så här, skilja de här olika karaktärerna åt. För det är liksom en massa olika namn hela tiden. Och några har liksom fastnat lite mer, som Sabine som är liksom, hon beskrivs hela tiden som väldigt mager och lite så här andlig av sig, hon går på med rökelse och går runt i typ så här handgjorda tofflor och är liksom allmänt liksom sval typ eller så här. Och sen så är det någon tysk som heter Hermann som har kommit från liksom typ flytt från Tyskland, inte flytt liksom mot krig eller så, utan flytt liksom för han vill komma till så här Sverige och den svenska naturen, och så blir han liksom, hamnar han i Färgenäs.
Ja, åh, det är så långt från den svenska naturen.
Men Färgenäs är liksom ett område som ju fortfarande finns här på Hisingen, som är liksom ja, men det är verkligen så här bortglömt typ, och det ligger ganska långt från allting, fast det egentligen är precis vid älven, så skulle man kunna liksom flyga över älven, så skulle man kunna vara liksom i Majorna eller i centrum på liksom ingen tid alls. Men det ligger väldigt off, och under lång tid, jag vet inte hur det är nu, men liksom under typ så här 80-90-talet, kanske till och med in på 2000-talet, så kunde man liksom leva där ganska ostört, på gott och ont. För att det var liksom ingen som brydde sig om Färgenäs. Alltså polisen brydde sig inte om Färgenäs. Myndigheterna brydde sig inte om. Man kunde bo där utan att betala el. Man kunde tjuvkoppla liksom, från så här elskåp. Och, det fanns så här ödehus som man kunde ockupera och bo gratis i. Så på ett sätt var det ju möjlighet för många människor som liksom inte platsade i samhället i övrigt. Eller som liksom ville göra motstånd mot det på något sätt. Och sökte något alternativ. Samtidigt så var det ju en väldigt tragisk plats. Med väldigt mycket alkoholism. Alltså så här, ingen värme i husen. Det var liksom hål i golven. Ingen el. Folk kunde liksom, ja, men det började brinna ofta för att elen var tjuvkopplad. Och, alltså sådär. Mycket droger och missbruk av olika slag. Säkert våld och så också. Men så det är den, liksom, den här miljön som man kastas in i. Och får följa de här olika karaktärerna som bor framförallt i ett hus som heter Flory Hill. Och jag blir jättenyfiken liksom, om det här är ett hus som finns. Jag
vill klubba. Du får gå på sightseeing.
Ja, jag bara, kan det vara här? Kan det vara här? Och där är det liksom lite så här rullians på vilka som bor där. Vissa har bott där liksom jättelänge. Så kommer det någon ny som kanske är någon kompis. Som flyttar in och bor där tillfället. Och de byter lägenheter med varandra. För liksom, man vill ha den där lägenheten som har kanske har ett kylskåp. Eller som inte har ett hål i golvet. Men som har ett hål i taket som man kan titta ut på utsikt. Alltså det är liksom en hel...
Men är det här det är liksom mer lägenhetshus då? Eller, för alltså, jag tänker att det är villor som ligger där.
Ja, alltså jag förstår det som att det är typ en stor villa med lägenhet. Alltså flerfamiljshus typ.
Ja, ja.
Men det är också så här typ gammal nedlagt konsumhus som de bor i. Ja, men så här, gamla lagerlokaler, föreningslokaler, där mer eller mindre suspekta föreningar håller till. Så det är liksom så här samhällets liksom så här skugggestalter typ, som bor här. Och det hände typ ingenting egentligen. Utan det är bara deras liv som tuffar på liksom. Och väldigt mycket kring just platsen och också kring liksom vädret, alltså så här Göteborgs väder med regnet liksom hela tiden.
Man vill inte ha hål i taket i den här staden.
Nej, och så ligger det ju precis också, det gör det ju i verkligheten också, precis vid oljeraffinaderierna. Så det är också den här liksom oljan och fabriken och det smutsiga och liksom hur det här rinner ut i älven. Som liksom,
oh, det vill man inte tänka på.
Nej, som man nu liksom försöker branda som någonting så här. Oh, det är så här den vad heter det, vattennära staden eller annat sånt här. Men att det här är det här bara det smuts. Det här är lite baksidan av Göteborg.
Göteborgs vatten är ju inte så rent överlag. Alltså, nej. Det är inte liksom, man badar ju inte i älven liksom.
Nej, man blir inte jätte sugen på det faktiskt.
Jag tänkte skulle att... ju vilja, men
ja.
Då, det hade varit drömmen.
Ja, jag tänker det kommer att hända. För nu för tiden så finns det ju inte sådana här platser längre, nej, tänker jag. För att det är sån tryck på mark och liksom bostäder och sånt. Och det här med att allt ska vara så, se så jävla fint ut. Så att de här människorna trycks ju undan liksom. Men när den här utspelas på 90-talet så kunde man ju fortfarande då bo i typ centrala Göteborg. Trots att man inte hade några pengar och ingen inkomst liksom.
Nu kan man inte bo någonstans i Göteborg. Man inte har pengar och inkomst.
Nej. Tjoho! Jag tänker att jag ska läsa en liten del. För att ni ska förstå lite så.
Gör det.
Känslan. Ja, för det är svårt att förklara. En röd sol går upp över Färjenäs. Lyser genom diset. Som om ljuset kom från själva staden. Över Färjenäs. Men det är inte mycket till ljus. Diset ligger tätt. Inte bara över Färjenäs, utan över hela Göteborg, hela södra Bohuslän och över en bit hav också. Gubbar åker på sina mopeder genom den kalla fukten. Mopeder med ölbackar fastsurrade på pakethållarna. De åker över Älvsborgsbron ner mot Jägerdorfsplatsen och försvinner där. Sen syns inga mopedgubbar till. Flory Hill börjar flagna i färgen. Det är alltså det här huset de bor i. Björn blir illa till mods varje gång han går förbi. Sen försöker han utverka muntligt tillstånd av Flory Hills invånare att få måla om. Sabine är uttryckslöst entusiastisk. Det vill säga, hon tittar på honom, säger jaha och fortsätter att läsa. Andrea säger att han ska hjälpa till men ser inte glad ut och sjunker liksom ihop lite när han säger det. Ragnar, Angelica och Herma vill bara inte hjälpa till. De tänker motarbeta det aktivt. Inte det att de inte skulle vilja ha Flory Hill vitt och fint som det alltid har varit. Det är mer det att det är Björn som ska måla. Och inte bara måla. Han kommer att kunna klättra omkring på fasaden och kika in i alla lägenheter. Herma säger att det är en förevändning för att spionera på dem. Och Ragnar säger att Björn stjäl. Det vet han av egen erfarenhet och nickar menande och antyder något om krattor, spadar och tvättmaskiner som de andra inte förstår. I alla fall, tar Björn ut färg och penslar, bräder och järnstänger till en ställning. Men precis när han har gjort det börjar det regna. Och Andreas är inte hemma, fast han sa att han skulle vara det idag. Och det regnar i flera veckor. Och Andreas kommer och går igen. Så här håller det liksom på. Det är liksom, det är så här, ja, så skulle de typ laga taket. Men så insåg de att de inte hade några plankor. Så de gick till den här personen. Han var full. Och låg på golvet och kräktes. Alltså det är så jättetragiskt, ja, på ett sätt. Och samtidigt är det också som så här, fin gemenskap på något sätt, för de står ut med varandras enormt många tillkortakommanden. Ja. Det är liksom så här, det är liksom trasiga människor. Mm. Och de får ändå lov att bara vara sig själva liksom.
Ja, jag gillade den biten du läste. Men jag blev ändå lite sugen.
Ja.
Det, men, det här liksom, vad säger man, lite korthuggna språket, det, jag gillar det.
Ja, men det är verkligen, ja, men det är verkligen så här, vad ska man säga, kort och koncist och liksom väldigt kärnfullt ändå. Och det rymmer så himla mycket liksom så här förakt inför liksom systemet, men också typ hopplöshet. Men också så här, jag reder mig själv. Jag har alltid lyckats med det liksom.
Det är också med det här att det liksom, eller nu var det ju en liten bit du läste, men att det inte är så här gestaltningar och sånt, utan det bara är.
Mm.
Och man liksom, det finns inga, alltså så här författarens åsikter eller man ska säga, som finns. Alltså det är bara skildrat rakt upp och ner utan att man blir skriven på näsan.
Ja. Ja, men verkligen.
Lite som Birgitta Stenberg.
Ja, men kanske. Intressant koppling.
Min Birgitta Stenberg-koppling är ju aldrig långt borta.
Nej.
Är alltid närvarande.
Ja. Men sen kan jag väl känna att den här, det här är ju ingen tjock bok. Den Nej. Är 200 sidor. Men 100 sidor hade kanske räckt.
Okay.
För att det blir lite så här, för att fatta den här platsen och liksom det som jag tror att hon vill säga om liksom det här ändå ganska unika livsmiljön typ, som inte finns längre. Alltså det känns som ett så här historiskt dokument över en plats i Göteborg. Det tänker jag, det fångar hon på 100 sidor lätt. Men när det liksom blir uppemot 200 sidor som det är nu, då vill jag nog ändå kanske så här lära känna de här karaktärerna, alltså en och en lite bättre. För nu flyter de ihop ganska mycket. Det är så här, vänta, vem var det som var alkoholist? Var båda alkoholister? Vem var det som hade ramlat ner för trappen och brutit armen? Vem var kär i vem? Alltså att det, de blir inte tillräckligt tydliga som personer, utan det är mer som det här kollektivet liksom.
Men det är få böcker som är, eller få romaner som är så här 100 sidor.
Ja, det är,
det är inte en romanlängd liksom.
Nej, brukar man inte säga typ att en roman ska vara typ minst 100 sidor för att räkna som en roman. Ja. Annars är det en kort roman.
Vet inte. Det hade kunnat vara en kort roman.
Ja. Ja, men faktiskt, jag slår ju ofta ett slag på för det här med korta böcker.
Ja, det är trevligt. Jag bara tänker överlag att det är väldigt ovanligt.
Ja.
Även kortromaner är ovanliga.
Ja, men de som lyckas skriva bra kortromaner, det är ju typ de mest imponerande författarna. Typ.
Ja, man lyckas liksom upprätthålla intresse tillräckligt länge.
Ja, ja men...
Och bli lite ledsen när det tar slut.
Ja, men precis. Och det kanske lämnar liksom, jag hellre lämnar lite åt fantasin än att man känner så här, nej, det var inte slut med heller. Och nej, inte det här heller. Så jag tänker att jag ska läsa färdigt den här boken, de sista fem sidorna. Men jag tror inte att, som sagt, att det kommer att hända något rafflande. För det har inte varit så rafflande läsning.
Nej.
Men det har ändå varit ganska... Ja, men jag är glad att jag läst den. Och jag blir också lite så här... lite ledsen att de här platserna... Trots att det... Alltså, det, man ska ju inte romantisera. Alltså... Mm. Det var ju massa elände här liksom. Men det är också väldigt tragiskt att det liksom, alltså människorna finns ju kvar, de tragiska människorna och liksom de jobbiga liven är ju kvar. Det är bara det att man inte har någonstans bo typ.
Precis.
Så att det gör mig lite ledsen och lite arg på bostadspolitik och så vidare.
Lite.
men ja, Färgenäs alltså av Ann-Marie Ljungberg. Kan ändå rekommenderas åtminstone att läsa en del av det.
Nej, jag känner mig lite intresserad.
Du får lova det.
Men jag måste ju...
Du måste ju kämpa vidare.
Med bröderna Karamazov.
Apropå en författare som inte är så bra på att skriva kort.
Han är jättedålig på att skriva kort. Alltså det är helt otroligt. Jag tänkte så här, jag är inte klar med den här boken. Som vi konstaterade innan. Vi har två...
Du och dina personligheter har...
Jag dunkar huvudet i den här tegelstenen till bok. Jag har... Jag och alla bröderna har 250 sidor kvar, ungefär.
För de som inte känner till den här boken så kanske du får berätta vem är det som har skrivit den.
Ja, jag ska komma dit.
Ja.
Det ska jag. Nej, men alltså, jag tänkte bara säga att jag tänkte prata om den nu ändå.
Det är okej.
Okay. För att annars så får ni höra liksom ett helt avsnitt av... Om bröderna Karamazov, och det vill ni kanske inte. Men bröderna Karamazov är skriven av Fjodor Dostojevskij någon gång på 1800-talet. Jag vet inte ens om det står här. Och om man kan någonting om Dostojevskij så brukar det vara att han har skrivit Brott och straff. Om man inte kan någonting alls om Dostojevskij så kan man googla. Det finns fin Wikipedia av honom. Men han är känd för att han skrev tjocka böcker på ryska.
Hur känns det att du läser en rysk bok just nu med tanke på kriget?
Jo, men alltså det var ju det. Det var ju därför det blev Kvinnor och äppelträd. För att jag var så här, jag kan fan inte läsa något rysk just nu. Alltså det är, så här, det är inte Dostojevskijs fel att det är krig. Jag kan inte på något sätt, jag menar, det verkar ju som att gemene rysk verkar ju ändå vara... Hålla huvudet kallt i den här situationen.
En liksom. Rysk ska inte behöva...
Nej. Jag vill absolut inte skylla på någon annan än Putin här.
Nej.
Men däremot så kände jag väl att min känsla inför världsläget krävde något lättare läsning.
Det kan
kunde inte riktigt fokusera på den här typen av text liksom, när man hör att det är kärnvapenhot.
Nej.
Så det var därför jag stack emellan med kvinnor och äppelträd. För jag är fortfarande sen då. Jag ska läsa ut den här boken.
Mm.
Jag har inte läst 527 sidor och nu lägger jag ner den. Det någon måtta får det vara. Och den är liksom, den består av många olika delar, den här boken. Alltså dels är den från början två böcker. Den är liksom, men här är den då en. Men även här, alltså jag är på typ så på nionde boken eller något sånt där nu, tror jag.
Mm.
Och jag förstår inte riktigt. För det är inte alltid som att det så här blir ett hopp i tiden. Ibland blir det ett hopp i tiden eller ett perspektivskifte liksom, eller så. Men för det handlar om tre bröder som heter Karamazov. Första delen är liksom ganska så här, deras liksom uppväxt. Hur har de det under sin uppväxt? För att alla tre, den äldsta brodern har en mamma som dör. Och sen så gifter han pappa Karamazov, gifter om sig och får två barn till.
Okay.
Och den mamman dör också. Så det är tre föräldralösa barn och pappan bara super och festar och skiter i barnen. Så att de blir så här. Någon råkar säga, oj, de här barnet är ensamt, så jag tar hand om det. Och någon blir utakkorderad och bor hos någon fin dam någonstans. Så det är lite olika så här, uppväxt. De har lite olika uppväxter, men det är liksom en ganska kort bit som handlar om det. För att sen det viktiga är, alltså jag tror att om man säger så här, av de här 527 sidorna så är det kanske 500 som är då, alltså jag tror att det är två dagar.
Oh, jävlar.
Ja, alltså det är så oerhört komprimerat i tid liksom. Ah. Och jag bara, men hur kan det, nu har jag kommit in på liksom så här att det är, jag vet inte, några månader eller några veckor senare eller något sånt. Men liksom, det var väldigt många, det var väldigt lång bit som var, men en väldigt kort tidsperiod. Och det är att alla tre bröderna, de har ju bott på massa olika ställen, men alla tre har kommit tillbaka till den här lilla byn där deras pappa, som också heter Fjodor, bor. Och den yngste brodern Aljosha, han är munk och bor i ett kloster. Eller han är inte munk, han är någon slags novis eller liksom så här.
Aspirerande munk.
Ja, men typ, något sånt är han. Men bor i klostret och är oerhört from, och man får veta så här, han är så from så att när hans klasskompisar i skolan så här, skämtade om sex, så gick han därifrån för att han blev så generad. Han kunde liksom inte, hans små ögon kunde inte ta det.
Ja, det låter som mina elever.
När du inte är där.
I wish.
Mm. Och sen så finns det två bröder som heter Dmitri och Ivan. Och helt ärligt kan jag inte riktigt skilja på dem. Jag gillar Aljosha. Han är trevlig och sympatisk. Han är helt normal. Ivan och Dmitri, jättejobbiga människor. Man vill inte ha med dem att göra. De ljuger och de super och de slår ihjäl folk. Och de liksom så här, jag vet inte. Och det är också någon konstig liksom så här. Jag vet inte, kärlekshistoria eller så här, triangeldrama. Alltså någon av dem är kär i en tjej. Och liksom, säg att det är Ivan, jag kommer inte ihåg. Ivan är kär i Katja. Dmitri blir också kär i Katja. Och det är lite oklart vem som ska få henne. Men då vill så här, då blir så här Ivan sur så att han bara, skiter i Katja. Hon får fan bestämma sig. Jag ska bli ihop med Grushenka. Och så börjar han så uppvakta Grushenka. Men då vill pappa Fjodor, då börjar han också uppvakta Grushenka. Och hon är såhär, vem ska jag ha av dem? Och så bara pågår det här. Liksom samtidigt som att, och det här är inte huvudhistorien.
Utan det här känns som liksom, den här mannen som jag försökte cykla om på vägen hit. Och som bara gav sig fan på att trampa så att jag inte skulle kunna cykla om. Helt onödigt, varför håller han på?
Alltså jag vet inte riktigt, men... ja, de gör det. Men det är, och det är som sagt, det är liksom inte ens huvud... Eller det är så här, det är ett spår. Det är väldigt många spår. Det är också en grej som Dostojevskij gör. Jag tror att han gör det här också i Brott och straff, som jag har läst tidigare. Men här händer det väldigt ofta. Det är att två personer pratar. Den ena blir upprörd och håller en lång monolog om en specifik sak som han är upprörd över. Det kan vara fem sidor monolog.
Oj.
Sen är det som att bara, nej! Jag skojade bara. Och sen kommer det fem sidor monolog om varför han hade fel de första fem sidorna. Och jag är inte helt säker på varför det här händer så många gånger.
Vad är det, så här lite som det är med amerikanska författare, att de får betalt per sida eller någonting?
Så jag tror inte Dostojevskij betalt per sidan. Men Nej, men liksom, ja, men det är något exempel med så här, en man som blir erbjuden 200 rubel. Och så, då skulle jag kunna göra det här och jag skulle kunna göra det här och jag skulle kunna, alla saker skulle, han behöver verkligen de här 200 rubeln och han är fattig liksom. Och sen så är det som att han bara, men jag kommer aldrig ta emot dina 200 rubel för det här och det här, och varför ska jag ha den här grejen? Och man bara, ja, var vi tvungna att ha den här? Kan du ta det utan mig liksom? Känner jag.
Vissa monologer gör sig bäst som inre monologer.
Precis, och nu låter det som att jag hatar den här boken och man inte alls kan förstå varför jag läser den. Och det kan man ju fråga sig. Men grejen är, Alyosha, är fin så. nej, men han är också intressant. Han bor i det här klostret och en ganska stor del är att han har någon slags läromästare som en starets, jag vet inte hur man ska uttala det.
Nej.
Det är också lite oklart vad det är exakt. Han är då en munk.
Ja.
Och som är så här, men typ hans lärare på något sätt, eller mentor kanske liksom. Och han är döende. Eller han ska, man vet att han snart kommer dö. Och folk kommer till honom med liksom så här olika åkommor och så här, eller olika problem och så här. Han kan ibland ge dem pengar eller kanske be, jag ska be för dig, eller liksom om du börjar be så här på det här sättet så kommer du må bättre typ så här. Men han är liksom inte så här, han själv säger inte att han kan göra under, men andra människor är så här, ja, jag kommer hit med min dotter för hon är förlamad, men om du ber för henne så kommer hon typ kunna gå igen.
Mm.
Och det som jag gillade med den delen, det är att det handlar väldigt mycket om religion.
Det är ju spännande.
Det är spännande, och jag tycker att den skiljer religion på ett väldigt fint sätt liksom. Och Alyosha tror ju verkligen på Gud, men det gör ju inte hans bröder då. Och det är en sån diskussion liksom, så här, det är också typ så här, kyrkans roll i religionen. Och att det, är något, det finns en berättelse som heter så här, Storinkvisitorn, som jag tror är så här, lite känd typ, alltså det är en berättelse i berättelsen om så här, under spanska inkvisitionen, att typ Jesus kommer tillbaka men han blir bränd på bål som käppar. För att så här, de bara, vi skiter i dig, vi har liksom en bra kyrka här som vi håller på med, sluta störa. Och att det jag tycker det är liksom en religionskritik, alltså det är både en religionskritik och en religionskärlek eller ett religionsförsvar typ. Alltså för Alyosha står ju för det som är fint inom religionen och även den här störelsen till viss del. Liksom. Med liksom det här med att du ska älska din nästa och du ska hjälpa dina medmänniskor och du ska göra gott och så. Det är ju en väldigt fin del. Medan ja, men till exempel den här berättelsen om storinkvisitorn är så här, det dåliga med religionen. Liksom. Så jag gillade den delen väldigt mycket. Den tog slut efter ungefär 300 sidor. Och sen så började det handla om Ivan och jag var orkad med, eller om det var Dimitri. Nej, Dimitri är det nu. Ja, i alla fall. Och hans förehavanden då. Under tiden som Alyosha sitter och liksom sörjer sin mentor så är ju då Dimitri ute och spenderar jättemycket pengar. Alltså jag vet inte hur mycket pengar det är. Det är liksom så här, det är 3000 rubel de pratar om. Och det är liksom, om man tänker att den här mannen hade blivit superglad för 200 rubel.
Ja, då är det
hur mycket han skulle kunna göra. Så är 3000 rubel, då är det liksom bra jobbat.
Ja.
Där man liksom sätter sprätt på dem. Men jag ska liksom läsa klart den och jag hoppas att vi får lite mer Alyosha. Han börjar komma tillbaka nu här faktiskt. Det är liksom i slutet.
Det båda är ju gott.
Ja, men precis. Jag hoppas att jag slipper för mycket Dimitri.
Ja.
Ivan har jag bara stuckit. Han typ tog pengar och stack till Moskva typ.
Mm. Alltså ibland kan ju det vara det bästa när män bara sticker.
Ganska ofta.
Ja. Så det gjorde han väl rätt i.
Ja. Ja, nej men så.
Men nej, spännande att få höra.
Ja, fortsättning följer. Mm. Jag ska försöka att inte vara så långrandig. Och jag ska försöka komma ihåg vem som är vem här, men jag gör ju uppenbarligen inte det. Det här med smeknamnen har jag mindre problem med. Det är ganska uppenbart liksom, okay. Vem som är vem, tycker jag. Det är mer att liksom, koppla ihop karaktären med handlingar och karaktärdrag.
Mm. Ja, det är ju minst kanske sämsta sida att jag inte kan.
Jag brukar ju kunna det, men här är det svårt. Alltså. Ja. Man kommer liksom inte riktigt nära någon, förutom möjligtvis Alyosha.
Mm. Men jag är ju sugen på att läsa om tro. Alltså kanske inte nödvändigtvis religion.
Nej.
Men tro.
Ja.
Har du något som inte är den här tjocka boken? Tips.
Om tro.
Ja.
Får jag återkomma?
Ja, det får du.
Men jag kommer inte på någonting nu. Jonas Gardell har skrivit en del.
Men
du gillar kanske inte honom.
Jag är så trött på honom.
Ja, nej, men det är den jag kan komma på tillbaka.
Men om ni som lyssnar har något bra tips på någon roman, tänker jag framförallt, som handlar om tro på någon vänster, så är jag mycket intresserad.
Jag vill ha tips på böcker om matriarkat.
Ah, ja.
Jag vill läsa. Och liksom, jag har läst Hörland, jag har läst Galia Struttrar och jag har läst Grottenes folk-böckerna. Det är min matriarkat.
Ja.
Faktiskt. Mm. Men ska vi ge oss då idag?
Ja, jag tänkte bara fråga, alltså, det har ju varit bokrea ganska nyligen.
Ja.
Har du fyndat något på bokrea?
Jag har fyndat 3 böcker.
Vill du berätta vad du har fyndat?
Jag köpte en bok av Marguerite Duras.
Ja.
Som jag nu har glömt namnet på. Någon missgör någonting
efter middag. Ja, just det. Ja.
Eftersom jag läste Älskaren i höstas så tyckte den var så bra.
Mm.
Och sen köpte jag den här Paradiset av Nobelpristagaren.
Ja.
Gurne. Och sen köpte jag Jan Bauers Sagor.
Mm.
För det var fint.
Kul.
Den har jag ställt upp här på min bänk.
Ah.
Som var lite dekorativ.
Ja, ah. Bredvid de här fantastiska upplagorna av...
Olika klassiker.
Ja.
Ah. Ja, de är fina där tillsammans. Har du köpt något?
Ja, väl högt och lågt kan man väl säga.
Ah.
Jag har köpt jag har köpt några illustrerade ramsor av Lennart Hälsing.
Mm.
Som jag tänker att jag ska läsa för mitt kommande barn.
Ja.
Eftersom jag inte är så sjungig av mig. Men jag tänkte ramsor kan ändå,
ja.
Det är liksom mer text än sång.
Ja.
De var jättefina.
Ja, okay.
Så det ser jag fram emot att läsa. Och sen så, ja men sen köpte jag den här Herrarna satte oss hit.
Ja.
Jag har läst inte hela, men delar och vill gärna läsa den. Och det känns som en bok som jag vill ha, alternativt ge till någon. Så att den har den. Så det känns fint. Och sen lite annat typ som jag var bara så här nyfiken på. Till exempel uppföljaren till Nuckan. Nuckans kärleksspalt.
Ja. Ja, jag köpte Nuckan också, kommer jag på.
Ja.
Den finns med på mitt läsbingo.
Ah, kul.
Jag är så sugen på den, jag har inte läst den. Men som Nucka själv så ska jag läsa den.
Ja, men jag uppskattar den mycket, kan jag säga.
Ja.
Och jag är också väldigt nyfiken på den här kärleksspalten.
Ja, jag funderade på den och köpa den också. Men så tänkte jag att jag ska börja med Nuckan.
Ja, så kan du få låna min sen.
Ja. Jag kom på en sak till som jag ville säga. Det som jag har satt lite, som jag sa, jag har satt lite i Moa Martinsson här, satt flärpa när det står om kriget.
Ja.
Det var också ganska fint. Eller snarare om freden då. Och jag tyckte det här, det knöt liksom an till dagens situation så himla mycket. Vi kan säga bara att idag är det den 9 mars. För just nu känns det viktigt när man pratar om det här kriget, vilket datum det är. Så 9 mars känns det här ändå aktuellt. Fred, men vilken fred? Inte alls mot vad man tänkt sig. Ja, vad hade man egentligen tänkt sig? Det visste man inte. Någon, några, många för övrigt hade tänkt att få ge sig ut i de krigsskövlade länderna och bygga upp det nedskjutna. De skövlade landen hade ju inga män. De skulle bli glada åt att det kom män och byggde. Kanske man kunde ta hästar med sig och plöja och så åt dem också. Det blev de nog glada för. Deras hästar hade ju gått åt i kriget. Snusförnuftet riktigt firade orger. Var och en hade sin lilla beräkning på freden. I all ära förstås. Man ville hjälpa. Naturligtvis skulle man ha betalt. Men de krigförandes kassor var tomma. Återuppbyggande blev i tal om. Soldaterna, de överlevande, fick inte sin lön ens en gång. Freden var ett fiasko. Ett fullkomligt fiasko. Det var som började ett nytt krig istället. Ja, det började. Utsvältningskriget var i full gång mot Ryssland. Ja, det var då ingen synd, visst inte. Sådana rysliga människor. Ryssar. Men sinnena slaknade här hemma också. Det blev så dött allting. Ingen ville köpa något mer. Och jag tycker det är så här. Man snackar liksom. Alltså, det här, tider kommer att gå. Men hatet mot ryssarna består.
Ja, alltså,
det är liksom. Och att det liksom är folket alltid som kommer i kläm.
Ja.
Och med det säger jag inte att jag tycker att Ryssland på något sätt gör rätt i det här kriget. Det är bara att gemene person i Ryssland inte kan anses skyldig.
Och nej. Inte
liksom,
ja. Men också det här att liksom, de här besluten som tas. Liksom, nu är det vapenvila eller nu är det, vad heter det? Eldupphör. Men så här, vad betyder det i verkligheten?
Ja, precis. Det verkar ju inte som att det liksom alltid hålls då.
Nej, och vad är fred liksom? Om folk fortfarande svälter och typ är rädda för sina grannar eller vad det kan vara.
Ja,
är det då fred?
Precis.
Vad säger du, Stella?
Katten är med här också.
Stella sa nu ska vi riva ner allt från bordet.
Ja.
Krig.
Ja. Nej, men jag tyckte att det var väldigt fint. Liksom, den här och liksom, ja, hur mycket affärer det är i krig. Vi ska ut dit och hjälpa men vi ska betala för det.
Ja, herregud.
De rika vinner.
Alltid. Ja. Det var ju ett lite deppigt slut på detta, men livet är ju rätt deppigt emellanåt.
Men vi kan ju vi kan hoppas på fred till nästa podd.
Det tycker jag, man kan alltid hoppas.
Ja.
Och så kan man göra bra saker själv.
Precis, det kan man göra.
Inte vara en idiot.
Precis, hjälp människor.
Var inte en idiot.
Nej.
Tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket för att. Ja, tack för att ni har lyssnat. Och tack för att du var här och pratade. Det var kul.
Ja, det var jätteroligt. Vi ses nästa gång.
Det gör vi.
Ha det gott.
Ja, vi hörs.
Hej. Hejdå.